Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Nuggets från Felix. Varsågod!
Åh, oh, jättegott! Hur många får man ta?
Lika många som man är gammal. Jag är 8.
Hur gammal är din mamma?
En hel påse!
Prova våra krispiga nuggets gjorda på couscous. Felix, alltid lite godare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Jag heter Karl Egelius och idag sitter jag här i studion med Kalle Karlqvist.
Hej, hej!
Och Fredrik Nyblad.
Hallå!
Kalle,
ja.
Vad har hänt sen sist?
Det har hänt ganska mycket. Jag har tagit ut min Mazda MX-5.
Ja.
Ur vinterförvaringen.
Men det var du väldigt tidig med.
Jag var väldigt tidig med det. Jag var så tidig så att jag körde tillbaka med den igen.
Det var så?
Ja.
när det var snö på sufflätten så...
Ja, det blev kallt om näsan. Nej, men jag gjorde det för att jag har ett sinnrikt system med mina 3 hobbybilar. För att på något sätt få ut dem ur garaget så har jag en joker i leken också. Det är en husvagn. Så att alla dessa 4 rullande tingestar står på samma ställe. Och då är det så behändigt att en av bilarna har dragkrok. Så att det var ju den jag borde ha tagit ut när jag skulle ta ut husvagnen. För det var det jag egentligen åkte upp till det här stället för att göra. Men jag tog med mig fel bil hem. Jag fick med mig Mazdan, men den stod där och såg så ensam ut. Och då tänkte jag att jag måste ju köra med den först. Men sen efter en vecka så kom jag på det. Visst, det var ju husvagnen jag skulle ta ut. Så då åkte jag upp och så ställde jag Miatan i garaget, eller på det här stället igen.
Framför husvagnen?
Ja, nästan så. Jag fick baxa husvagnen en hel del för att få ut den, ska jag säga. Och så väckte jag min Opel Senator till liv och så kopplade jag husvagnen på den och så åkte jag hem.
Och din husvagn är ju, det är den minsta och smidigaste husvagn jag har sett, tror jag.
Jag också, den är jätteliten. Så att det är
så
tur
du skulle
att är så
kunna
kort.
Ha den efter Miatan om du hade haft dragkrok på den?
Ja, absolut, det hade gått utmärkt. Då hade Miatan varit längre.
Än husvagnen. Men Miata har ju utsatts för lite medicinska experiment här.
Ja, den har gjort det. Det kom en experimentator ifrån vid bilägare med vild blick.
Okej.
Okay. Och så sa han att du har dåliga strålkastare på din bil.
Vet hut, sa du då?
Ja, jag vet, sa jag. Det beror på att jag aldrig kör på kvällen, sa jag. Nej, men då visade det sig att Mazda MX-5 av min årsmodell 1991 är alltså en av, tror jag, ganska få hobbybilar som man får konvertera till LED-glödlampor, eller strålkastare, vad det nu kan heta.
Men hur går det då med Kelvingraden och originalskicket?
Ja, Kelvingraden, den sjönk till botten.
Ja, eller blev det högre, blev det.
Det kanske blev högre.
Ja, för blått är högre.
Ja, så är det. Okej. Jag var lyckligtvis inte alls inblandad i operationen. Jag är rädd för blod. Men jag fick tillbaka bilen i alla fall. Och då var det verkligen en ny syn på saken.
Var det så? Men det här är en ganska enkel operation. Det är bara att byta glödlampa.
Det är bara att byta glödlampa, absolut. Det är det. Så att, och då gjorde vi så med bilen att finns ett ljuslaboratorium på vid bilägare. Så den är mätt före operationen och efter.
Har du tillträde till det alltså?
Ja.
Okej, det har inte vi fått se.
Jag tänkte göra liknande artiklar. Men
det kommer någon man i någon vit rock ibland. För man förstår att det är ljuslabban.
Han uppstår som någon gas i rummet.
En snångas.
Nu är det bara mörkerkörning som gäller.
Berätta lite mer.
Det var spännande. Jag kan ju säga att de originalstrålkastarna eller glödlamporna, sömniga. De gav knappt utslag i den där testmaniken. Liljeholmens, jättedåligt. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu. Nej. Det kommer i tidningen Vi Bilägare.
Ja, det kommer ju att få, ni kommer kunna köpa testet i Vi Bilägare. Ja. Men, ja.
Men sen så är det då bytt och det är en enorm skillnad. Jag tror att helljuset blev ungefär dubbelt så långt och betydligt bredare och kritvitt från att ha varit uringult. Mm. Så att det är en väldig skillnad, det går inte att komma ifrån. Tyvärr, det känns jättebra från förarplats. Mm. Men man kan ju inte närma sig bilen när strålkastarna är påslagna. För det ser ju för jäkligt ut.
Det gör det.
Ja, det gör ju det. Det här kritvita, sterila skenet, det passar ju inte på en gammal bil.
Nej.
Tyvärr. Men nu har jag bestämt mig för att köra med det ett tag i alla fall och se. Sen kommer jag byta tillbaka, men säg det inte till någon.
Nej. Men det har ju varit, det är kul att, för det har kommit en lång lista här med bilar som är godkända. Och jag vet att även Hundkojan är godkänd för sån här LED-strålkastare. Mm. Men, och en rad olika bilar. Men, och det är ju att då tyska TÜV som har liksom gått igenom det här och har gjort ett godkännande för respektive modell. Så det är ett väldigt stort arbete. Men det är bara i huvudstrålkastarna som det är bytt. Det är inte så i bromsljus eller bakljus eller något där. Blinkers.
Nej.
Och det är alltså bara glödlampan som är utbytt?
Ja.
Mm. Har du någon aning om vad sånt här kostar?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
För det kostar ingenting.
Nej, inte ännu så länge i alla fall. Får väl se om jag får böter av någon oförstående polis. Nej, men jag fick med mig ett intyg också.
Mm-hmm.
Både från TÜV och från en handläggare på Transportstyrelsen.
Oj.
Som mer eller mindre slutade med meningen: blir det några problem så ring mig.
Oj. Det är ju ännu bättre än lapp från mamma ju.
Ja, visst är det. Mm. Ja, nej, men intressant operation faktiskt.
Verkligen.
Ja. Mm. Jag kan ju kanske skriva om det i klassiker också.
Det tycker jag ska göra.
Ja.
Men jag är lite sugen på att det här med att sätta i LED-lampor i bakljus och så här, så man syns lite bättre.
Ja, det är bra.
Faktiskt, för det är ju en stor skillnad. Att man ser bättre är en sak, men att man syns bättre är bra.
Och det kanske inte gör så stor skillnad i ton heller, för det ska ju genom ett färgat plastprisma i form av gult eller rött.
Ja, det får man nästan kolla när man...
Ja.
Det är risk att det... Att
det kan bli blåare.
Man vet aldrig riktigt vad det är som förvränger intrycket av en bil.
Nej, det vet man inte i för sig. Men det man kan tänka sig är att baklamporna till exempel, de blir mer distinkta med en LED-lampa. Baklamporna på Mimbi på Miatan är ju väldigt diffusa. Alltså. Det får man nästan, på kvällen syns det, men på dagen syns de ju aldrig. Mm. Ingen vidare i alla fall.
Vi lånade en bil för nästa nummers Sverigeresa.
Ja.
Och det är en gammal bil från 1958. Mm. Och ägaren till den, han var lite så här, tveksam om den syntes så bra bakifrån. Så att han har satt ett extra bromsljus. Men inte i bakrutan eller någonstans där det syns. Utan under stötfångaren.
Mm.
Och det går inte att se det. Man lägger inte märke till det om det inte lyser.
Nej.
Men så fort det lyser så syns det. Och det är ju faktiskt också en sån här bra grej.
Det var ju fiffigt, ja.
Att tänka på en liten modifiering som inte egentligen förstör någonting, men som faktiskt kan vara en stor skillnad.
Ja, det kan ju både rädda liv och plåt.
Precis.
Men då måste jag få göra en liten utvikning här. Går det bra det? Tack. Jag fick syn på en sak på Facebook. En bilhandlare i Göteborg hade sett en gammal annons från någonting som hette Seculux. Kommer ni ihåg Circulux?
Nej.
Det var alltså en strålkastare. Det är 40-tal det här, 40-50-tal. Så en strålkastare som man monterade i ena framskärmen. Som man slog på för att lysa upp vägbanan åt den man mötte.
Just det.
Ja!
Just det, den ja.
Ja.
Det fanns ju också någon som hette Helpos.
Okej.
Okay.
Här är stupet.
Ja, Helpos, ja precis. Som också var det. Man ja. Skulle, ja.
Ja.
Och det var ju väldigt snällt. Men, ja. Men det var då när det var vänstertrafik, eller?
Ja, men det gällde att sätta den i rätt skärm. men, och då slog det mig att en sån bil gjorde jag ett jobb på en gång. För länge sedan. I den saliga tidningen Retro.
Just det.
För nästan 25 år sedan. Så träffade jag och Claes Johansson, en gubbe nere på västkusten som hade en Chevrolet 46 med en sån där strålkastare inmonterad i höger framskärm.
Mm.
Och han hade haft den här bilen i evigheter då, sen 50-talet, början 50-talet. Det tyckte han var den mest naturliga sak i världen. Det är klart att man ska hjälpa sina medtrafikanter.
Definitivt.
Mm. Apropå det här med en baklampa, extra baklampa som inte syns.
Mm.
Ja, det är mer självhjälp.
Ja, i och för sig. Mm.
Ja, men då får vi läsa lite om kanske om hur det är att få en ny syn på tillvaron från Mazda Miata förarplats.
Det ska jag försöka åstadkomma.
Ja.
Mm.
Har det hänt något hos Fredrik Nyblad då?
Jag har fått en donation.
Jaha.
Det var en Saab-vän som hade i hanteringen av en mängd broschyrer och annat så hade det slunkit in lite andra bilmärken. Och då tänkte han vänligt nog på mig så jag fick åka till Huddinge och få en bunt Volvo-broschyrer.
Mm-hmm.
Och det blev jag jätteglad för det var en del olika språk och versioner som jag aldrig hade sett förut. Och så var det också en som jag...
Samlar du på Volvo-broschyrer på alla språk också?
Nej, inte alla, men några.
Hur är det med dialekter?
Ja, men det som var roligast var faktiskt på svenska. För det var någonting som jag aldrig har sett förut. Det var en intern broschyr för presentartiklar för hela Volvo-koncernen 1987. Inklusive en lös prislista på detta. Så det var då...
Var det artikelnummer också?
Ja.
Så nu har du varit på Bilia?
Ja just det, precis. Ja. Det kommer en Securitas-vakt att kasta ut mig efter en kvart.
Ja. Hur är det med här då? 126 444.
Ja. Nej, men det var ju naturligtvis då slipsar till exempel och ja, badlakan med 760 och allt sånt där man kan föreställa sig, fula jackor och ja, allt möjligt sådär, men också ja, och leksaksbilar och såna saker då liksom. Men också saker som inte har så mycket med Volvo att göra men som kan vara bra att ge till någon som då är underleverantör eller storkund eller sånt som någon dalahäst eller något sånt där.
Dalahäst med jul?
Ja, nej, utan jul.
Volvo dalahästen, undrar om den var märkt på något särskilt sätt då? Det kanske är...
Nej, jag tror faktiskt inte den var det. Så den är inte så mycket att samla på. Ni behöver inte börja leta.
Undrar inte du triggar någon samlare in spe här nu? Som måste ha alla dessa presentartiklar också.
Ja, själv har jag börjat samla på Volvo-slipsar.
Ja, du har gjort det.
Ja,
ja du ser.
Ja. Det blir nog en artikel av det, vad det lider.
Har du en för varje dag i veckan nu?
Nej, jag har inte så mycket slips på mig. Utan det är mer att de...
Ja, men har du 7 slipsar så du kan variera?
Ja, absolut. Ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Mm. Ja, men, jag påminner mig om en gång när jag var mycket i mina unga år så sprang jag och min pappa hos den lokala British Leyland-handlaren.
Mm.
Och vid ett tillfälle, han var mycket trevlig, Jan Tysk i Falun, han var mycket trevlig och en gång så fick jag en perm med just såna här presentartiklar och så här saker som, från British Leyland med artikelnummer och en beställningssedel.
Oj, oj, oj.
Alltså man kunde fylla i där. Och det var så här flaggspel 6 kronor och 12 tändsticksaskar British Leyland 4 kronor och så här, och så var det väggskyltar, det var verkmästarrockar och det var allt, och jag satt ju där, jag var kanske 9 eller 10 kanske lite äldre 38 39 ja och såg de här grejerna framför mig, och då var fortfarande British Leyland, fanns fortfarande. Mm. Så han var fortfarande auktoriserad. Så jag satt och plitade en hel kväll och räknade mina sparpengar, ja, och vad jag skulle köpa för någonting utav allt det här, och jag tänkte att jag ska ha ett flaggspel eller två. Ja, kanske, jag är nöjd med ett, men jag ska ha 8 tändsticksaskar. Och sen så satt jag där, hade en lång lista, och det var och så gick jag med den här till Jan Tysk, och han, ja, jag ska beställa det här. Så sen gick jag hem och sen satt jag och väntade, och sen så tog det väl någon vecka eller så fick jag meddelande om att allting var restnoterat.
Ja. Nu börjar jag förstå varför Jan Tysk var så snäll mot mig, för han var liksom tillvand små pojkar som sprang där och störde honom redan då. Mm. För det var så här, när mina föräldrar och vi hade köpt min hundkoja, då skulle ju den repareras, och då lämnades den in hos Jan Tysk. Och då lämnade, med bilen kom jag, så att de lämnade in mig där också. Jaha. Så att där hängde jag då medan bilen reparerades. Så att,
det kunde ta flera veckor.
Ja, precis. Så att, men då förstår jag att jag var liksom inte först av lite yngre kunder, så att säga.
Vilken bra barnpassning istället för, ja, datorn och, ja, telefonen.
Jag tyckte ju framförallt, förutom att han var så otroligt snäll och trevlig, så hade han ju en Jensen. Var det en Interceptor eller FF han hade? Har du sett den?
Nej, jag minns inte.
Nej, men det, oavsett så var det väldigt imponerande bil i alla fall.
Ja, vi har touchat lite grann vid det här men just det här med leksaksbilar. Kalle, minns du din första leksaksbil?
Jag minns dem allihop. Jag har haft jättemånga leksaksbilar. Jag har nog haft över 1000.
Okej.
Okay. Ja, och många av dem är ju kvar.
Ja, du har kvar dina leksaksbilar?
Jag har kvar väldigt mycket leksaksbilar, och för att inte tala om min bror. Jag kan inte minnas exakt, jag hade en grön, ljusgrön Austin A30 Dinky Toys, det var nog en av de tidiga, med såna här knaggliga gråa hjul
och inga rutor.
Nej, just det,
de tidiga Dinky, som bara, det var liksom, ja, gummihjul hade de i alla fall, ja, bara det var en grej.
Ja, det är en av de första leksaksbilarna jag kommer ihåg. Sen är det så väldigt många, så jag kan. Ja, det var en svår fråga, men
några minnesvärda leksaksbilar.
Ja, väldigt många minnesvärda leksaksbilar. Bland annat så fick Tekno, hade ju fina leksaksbilar. Jag hade verkligen rader av Teknobilar. Hur många som helst. Bland annat så fick jag en jul en jättefin buss från något danskt bussbolags reklam på. Det var väldigt fin. Men de jag minns allra mest, och som tydligen har blivit fruktansvärt eller våldsamt värdefulla, det är ju Hot Wheels. Jag har ju alla de här allra första Hot Wheels när de kom, för de beställde jag från USA.
Jaha.
Så jag har ju en sån där surfbuss, folkvagnsurfbuss, som jag törs inte säga det här offentligt, men det är en sån där som folk har betalat tiotusentals kronor för, om inte mer. En sån har jag.
Okej.
Med någon feltryckt sån där surfingbräda som sticker ut ur bakrutan. Och jag har alla de där tidiga, Chevrolet Camaro, Ford Thunderbird. Och,
Vilken tid är det här? 70-talet?
Nej, 67.
Jaha.
Ja, 67-68 kom de. Och då, jag beställde från USA.
Hur kommer det sig? Hur fick du nys om det här?
Jo, därför att i Skara fanns det en leksaksaffär som låg på andra våningen till en bokhandel. Och då, en gång när jag var uppe där som vanligt och inventerade deras lager av leksaksbilar, så stod de med en broschyr från någonting som hette Hot Wheels. Mm. Och jag hörde hur de sa, men ska vi beställa det här? Ungefär.
Ja.
Det är i alla fall min minnesbild. Ja. Jag kommer ihåg att de stod och tittade på en broschyr, och då sa jag bara att jag var ju nördig alltså då, redan då. Kan jag få adressen till det där företaget, sa jag. Och så fick jag det.
Jaha.
Ja.
Och du lyckades få köpa av dem?
Jag lyckades beställa
med tull och
några
efterkrav. Eller?
Ja, jag fick ju hjälp. Jag fick hjälp av min äldsta brorsa. Och så kom det. De första bilarna, så de kom från USA. Och sen hade de ju de här tidiga Hot Wheels i lager också. Mm. Men då var jag var före dem faktiskt. Mm. De har jag kvar. Och då fick man ju såna här små knappar också. Metallknappar som man skulle fästa på jackan. Va? Mm. Som visar att man var en Hot Wheels-kille.
Och det har, Hot Wheels har ju verkligen blivit en stor grej igen.
Har du det?
Ja.
Ja.
Enormt.
Och det springer ju, och jag är en av dem, springer ju vuxna män då in på leksaksavdelningen och så ska det tömmas, vissa är ju då heta och så får man liksom knuffa undan andra barn där för att komma ut och sådär.
Ja. Men ibland lägger de upp dem bara i en stor hög så här, så man får gräva, eller?
Ja, det där med högarna är ju intressant, för det är inte bara i affären utan även samlarna köper ju mängder och så ska man då redovisa att man har köpt 20 stycken av samma. Det är ett lite märkligt samlarfenomen i den här just Hot Wheels.
Ja.
Ja,
nej, jag är glad att jag är helt kallsinnig inför Hot Wheels faktiskt. Det är skala 1 på 43 som gäller för mig. Så är det bara.
Mm.
För Hot Wheels är 1 på 64, va?
Ja, no, i den härlig.
Ja,
här.
Ja, alltså, och det är ju Dinky, Corgi och Techno. Och sen så var ju för sig så var ju Spot On. Mm. De var lite större. Men jag inte, det ska jag inte ta gift på. Men
de var lite större, det stämmer.
Ja, lite större. Mm. Och så fanns det ju här olika med olika funktioner. Jag stod och pratade faktiskt med, jag var på italienska dagen här i första maj på Skokloster slott, eller vid Skokloster slott, så är det varje år där. Och det är även i Skåne är det också. Tyvärr har jag aldrig kommit dit. Men på italienska dagen så stod jag och pratade med en man där om just våra leksaksbilar, och han pratade om sin Mercedes 600 som han hade fått, en Corgi.
Mm. Mm.
Med, kommer ni ihåg vad den hade?
Ja, vindrutetorkare.
Precis. Mm. Och sen hade han pratat om en Mini Marcos som hade
avtagbara hjul.
Exakt. Så där stod vi och båda visste precis vad det var vi pratade om. Och han hade då skaffat sig en Mercedes 600 i stor storlek sen när han blev vuxen.
Och hade Buick Riviera.
Nej, den hade uppfällbara strålkastare.
Nej.
Nej, det var Oldsmobile Tornado det, va?
Ja.
Just det, hade Buick Riviera då.
Den hade ett litet prisma i bakrutan som när man lyste på det så lyste strålkastarna
just
framme.
Just det.
Ah.
Och det tror jag även fanns på Rover 2000. Men det här med leksaksbilar, vissa då när de växer upp börjar kalla det för modellbilar. Varför gör man det, Fredrik?
För att behålla sin egen värdighet.
Inför sig själv då, för ingen annan, alla andra ser exakt vad det handlar om.
Ja, nej, men det är så. Det är väl tidens tecken att om någon vill kalla sig själv för något så får man väl göra det. Vi får väl acceptera det helt enkelt, tror jag.
Precis. Ja. Och du hade ju besök här tidigare idag i studion.
Det finns ju, om man tycker om ett bilmärke så kan man ju också komma in i det här med modellbilar, och därför så finns det ju faktiskt också särskilda Facebookgrupper just för modellbilar av ett speciellt bilmärke. Och därför hade jag tidigare idag besök av Bert-Jan Nijhuis från Nederländerna som har en väldigt framgångsrik Facebookgrupp för Volvo-modellbilar. Och det är en slags community för den som gillar Volvo och modellbilar, helt enkelt.
Och han var på Sverigebesök här för att kolla Hot Wheels-utbudet här, eller?
Nej, hans dotter studerar här på universitetet.
Okej, okay. Så då passar du på att dra in honom här i studion.
Ja.
Och det ska vi lyssna på nu, din intervju med honom. Sen återkommer vi om en liten stund.
Jag säger välkommen till Bert-Jan Nijhuis från Nederländerna som samlar på modellbilar och leksaksbilar föreställande Volvo. 2013 startade han Facebookgruppen Volvo Model Cars som växt till en samlingsplats för alla som gillar modellbilar föreställande Volvo. Den här intervjun kom inte vara på nederländska, ursäkta Bert-Jan, men väl på engelska. A very warm welcome to Studio Klassiker, Bert-Jan Nijhuis. What was the idea when you started Volvo Model Cars?
Well, thank you for inviting me. Well, I started the Facebook group Volvo Model Cars, I think, on a Thursday night in winter 2013. And just to give it a try, to make a community. And, well, in a few weeks I had over 100 followers. And also because in the beginning I was posting my own collection, and later other people started posting their collections as well. And for now, over 25,000 people are following this community and posting many things per day.
And you could share photos of your collection, but there are much more to this group. You can find news about new model cars.
Yes, I have contacts with many producers all over the world, and I try to get hold of all the news that they want to release concerning Volvo model cars. And many producers show me first pictures of these prototypes of cars, so that when you want to know anything about new Volvo model cars to be released in the next year, this Facebook group is the source to be.
And once you all actually broke the news about a new real Volvo.
Yeah, well, it wasn't me, luckily, but there was a guy that found the new S90 on a Chinese site, I guess, and they posted it on my Facebook group, and then nobody knew if it was real or not. But then someone at Volvo Cars from Gothenburg explained that it really was the new S90. And then we even hit the American press. The American press made a story about my Volvo group and that we released the new S90 by accident, of course.
And I mean, as a collector, many have ideas with the details of different models. Is Volvo Model Cars also a source of feedback to the producers of new model cars?
Well, I guess so. But because there are many people that know a lot about real cars as well, about real Volvos as well. So they know which rims or which wipers or which color is correct and which is not. But sadly, it is very hard to change that after they are released. So the feedback is most of the time after they were released.
But you also have a competition, Volvo Model Car of the Year. What is that?
Yeah, well, it seemed to be nice to keep track of all the new cars that were released in 1 year. And then, I said, let's make it a competition to see which car is most popular. And so I have a poll on which people can vote for their most popular car of the year. And then every year in December, I will announce, or I will tell the audience which car won.
And what was the winner last year?
The last year winner was the EX30. The very rare and hard to find and hard to get hold of car made by Spark. And I think there were only 150 made per color. And prices are rather high, but still it won the competition.
So it always rare collector cars that win, or could it be a toy?
No, most of the time there are expensive collector cars. Like DNA won it a few times. And when I remember correct, Noref also did. Atlas. The Atlas collection of 90 Volvos won a couple of times. So it are most of the time collector cars.
How did your interest in Volvo came about?
Well, that started when I was just a little boy, traveling with my parents on the back seat of a Volvo 240 to Sweden, listening to ABBA. And I don't think I have any knowledge of other cars. There was only Volvo in my youth. So, I think that's just it. Sweden and Volvo and ABBA.
But you have told me before that someone told you that it was a good idea to limit your collection to limit it to one brand. When you started collecting toy cars.
That's correct. Yes, I had a great interest in toy cars just as a little boy. Mm. Of course, I played with them.
Mm.
But I also liked to show them or to parade them instead of playing with them. And then my model car dealer said, well, perhaps you should focus on one brand instead of just buying nice cars, because there are too many nice cars. And then I said, well, okay, then let's do just Volvo.
Mm.
And so it started in the early 80s, I think 82, 83, something like that.
And today, how many model cars do you have in your collection?
Well, I think over 2,000 different ones.
I have been to your house and up in the
attic.
In the attic, you have your collection. Could you describe your attic, how it looks for the listeners?
Well, it's just Volvo, I guess. It's just Volvo posters and showcases and stacks of boxes and
on every possible inch of the attic.
Yeah, actually, yes. This, yeah. So you can't come with large groups there. No, you can't.
Mm. But you organize them per model and per color.
Yeah, per model.
Mm.
So all the C70s together, all the C30s together.
Mm.
Yeah, 240s together.
Could you? This has been a lifelong interest for you, but could you describe for someone who is not interested in model cars what is sparking your interest?
Well, I see them, most of them at least, I see them as pieces of art, actually.
Mm.
Yeah, how it's possible to have so many details on such a little piece of plastic or metal, yeah, that they were able to make it almost look like a real car, but then rather small.
Mm.
So, I think I see model cars just as art, in a way.
I guess the hunt for finding rare model cars is also part of what's interesting.
Yeah. Sometimes they say, well, the hunt is better than owning them.
Mm.
Yeah, it's on a daily basis, of course. I start every morning with a cup of coffee, checking all the sites in Europe, America, and Asia to see if there was something new during the night, and being able to post it then on the Facebook group.
Mm.
And then during the day, I'll glance through some sites as well. or sending emails to Noref or to Redscale or, well, other brands, to find if there is something coming.
Mm.
Well, yeah, it's I have a job, but this could also be a job.
What do you find most interesting, vintage toy cars or new model cars for collectors?
Well, the old ones. We just saw a couple of Technos. They are great. They are fantastic. And I have a few of them myself as well, restored, I guess. But at the moment, I think most interesting for me is just to find new ones. I also promised my wife not to buy too many old ones as well. So at the moment, I keep track of all the new releases.
And can you see any trends today in which Volvo models are attracting more producers to make new model cars? Or are there some Volvo models that are neglected by the producers of model cars?
Yeah, there are some neglected, and I'd like to come back to that later.
Ah, okay.
But first, the trends that we see, of that I see, at least. When I started collecting, everything was 1-43, the normal techno toy car size. Then a couple of years, they were larger in scale 1-18.
Mm.
And, these cars are very nice, of course, and also rather big. and take up a lot of space in the cabinets. So what we see lately, in the last 2 or 3 years, is a trend coming from Asia to make cars in 1 to 64, and
really small model cars.
Yeah, they are. I think so. 2-3 centimeters, 3-4 centimeters long, and also very detailed. They are different than the Matchbox or Hot Wheels that we know. So Pop Race and Tarmac works, and now lately Maisto as well, make excellent cars in this scale. They are not so expensive, and they are well to store because they're not so big.
So the smaller scale brings the fun back, because the big 118 old cars, they are expensive. I have bought some Volvo, real Volvos, for almost the same price. You can buy one of these model cars, and also they are, you need a lot of space to store them. So this is a some sort of antithesis trend, you see.
Yeah, and I hope they will do more Volvos. This scale is very popular in Asia, so Asian brands are mainly brought in this scale, and I sure hope that Volvo also sees this trend, and with the latest XC40 and C40 in this scale, I think there's a lot of potential.
Are there some classic Volvo cars that are neglected by the producers of model cars today?
Well, classic Volvos, what I hear is that the 140 series is rather neglected.
Mm-hmm.
And there are a few 144s and 142s, but then only 1 year, the 71, sorry, or 72. And what I hear is that these cars are becoming classics nowadays, so people would like to have more different 140 series.
But for instance, 240 is coming in new models almost all the time.
Yeah, but also in 240 we see the last ones, so the 240 Polar or the very early 240s, the 75, and
you can't find a specific era of the 240.
No, it would be great to have all the 240s made in 1 to 43 or 64.
And are you also producing a 240 Polar now?
Yeah, well, I had this idea last summer.
Yeah.
I visited a dealer of classic Volvos in the Netherlands, and I saw the Italian 240 Polar Arctic over there. He has two of them, a red one and a white one, with all kinds of bars and bumpers and roof racks, etc. And I said, wouldn't it be great to have a model car of this one? And together with a friend, we were able to find a producer. And as we speak, they come into the harbor of Rotterdam. And I hope to sell them later this month.
That's great. And in Sweden, this model was never sold, but the Polar was an idea from Volvo in Italy to boost sales of the aging 240 station wagon, and so they actually took away some extras from the car and made it cheaper and a great name, and then they made a press launch up to north of Sweden with cars looking like your model cars with the wild bars and the stickers.
Exactly.
So these cars will look like the press launch cars, and sales were boosted with huge numbers and made a revival for the 240 in Italy. And I think the Polar was also sold in Spain.
And also in the Netherlands.
Yeah.
Yes,
yeah.
We also had the Polar. Mm. And it was a great looking car. My father also thought of buying a Polar back in those days. We had an 85 240, and it looked very good. And well, he didn't, but it would have been great.
Mm.
And so now this special car that launched by the Italian Volvo car company will be available in 1-43 at the end of May.
So you've gone from collector now to producer of model cars.
Well, there are some cars neglected all the way.
Yeah.
Some like the V60 Cross Country, the first one. There isn't a model car of that.
Mm.
And it looks great. So it would be nice to have someone build that for us.
Well, with your special knowledge of the black spots, the ones that aren't available, you can... you will find the right ones to make.
I guess, yeah. I think I know exactly from which cars, model cars were made. So if any producer wants to know some black spots, please contact me.
But it must be a bit scary as well. But now you are the producer. Now you will be the one who get complaints about, this part doesn't look like the real car. And
yeah, that's true. And the costs to produce them and to develop them are rather high. So I can imagine that some producers are a bit scared to do it if you don't know if you are able to sell them all.
Mm. Well, good luck with that. But
we'll see.
Do you drive a classic Volvo yourself? Do you have one?
No.
But you drive a Volvo?
I drive a Volvo, of course. I have a V60 T5 for 5 years now.
Mm.
A lovely car. And the reason that I don't drive a classic Volvo is that I am, let's say, not so technical.
But that's a great thing about collecting model cars then, isn't it?
Yeah.
You can still be deeply into cars, but you don't need the technical knowledge.
That is exactly my point.
Yeah.
And I would love to have the garage full of old Volvos, like some people have. I met some people here in Sweden and also in the Netherlands who actually have a large number of real cars.
But not as many as you have, though.
No.
But almost.
But, yeah. But this is a great way to have the history of Volvo in my attic.
Mm. So, apart from your new 240 Polar, what is the next big thing in the world of Volvo model cars?
Well, what we see lately is a large amount of Hot Wheels and Majorette and Matchbox cars in all kinds of different colors and versions that are coming. And we are also looking forward to the new 850 in 1-18 brought by Colt. And they think they can release it this month.
Mm-hmm.
And I hope so. I visited Colt Models. It's also a company from the Netherlands. And I visited them, I think, in January. And saw the 850 and also the V70 cross country, the first one in 1-18. And they also planned to come with 164. So,
a lot to look forward to.
Yeah, yeah.
Thank you so much for coming to Studio Klassiker. Vi säger tack så mycket till Bert-Jan Neihöjs, modellbilsamlare och grundare av Facebookgruppen Volvo Model Cars. Tack.
Thank you so much.
Ja, det var ju spännande att höra.
Mm.
Och du har varit med i den här Facebookgruppen länge, förstår jag.
Ja, det har jag. Insett hur den har växt under de här åren. Och jag har ju även varit på besök i hans krypin. Högst upp i hans hus där han har då 2000 modellbilar. Och det är trångt. Jag förstår inte hur han lyckas köpa fler, för det finns inte plats riktigt.
Jag kan tänka mig att det är svårt att sluta köpa också.
Ja, jo, men han säger ju här att han, det finns ju faktiskt vissa avgränsningar. Han köper inte längre allt, tror jag.
Nej.
Och det är kanske förståndigt.
I förra avsnitt av Studio Klassiker så var vi ju inne och touchade lite grann vid det här med att döpa bilar efter platser. Anledningen till att vi kom in till detta var att Alfa Romeo hade fått på tafsen. Mm. För att de hade ju då lanserat en ny liten batterisuv som de tyckte skulle heta Milano. Detta stoppades av italienska staten som säger att produkter som inte är italienska får inte associeras med Italien på detta sätt. Och den här, för att den här bilen, den är visserligen då tillverkas av Alfa Romeo som ägs av Fiat, som är italienskt, men den tillverkas i Polen.
Mm.
Så att de fick hastigt och lustigt byta namn till Junior. Då började vi prata om det här med Alfa Romeo och olika platser som de hade döpt sina bilar efter. Och efter att podden hade släppt så blev det ju ett ramaskri. Montreal! Ja,
men, precis. Folk åker förbi och tutar hos mig.
Det fanns ju en Alfa Romeo som heter Montreal. Och det är ju riktigt, den var döpt efter en stad.
Mm.
Och vad var det för bil då?
En sportbil. men Montreal ligger väl inte i Italien?
Nej, det gör ju inte det.
Nej.
Och det var ju efter världsutställningen i Montreal.
Ja.
Mm.
Och det är ganska ovanligt tilltag, måste jag säga, att döpa en bilmodell efter en världsutställning. Det är liksom lite begränsad brindtid på det, kan jag tycka.
Ja, särskilt som bilen lanserades 3 år efter världsutställningen hade varit. Det var ju bara en konceptbil som visades, och den hette inte ens Montreal då.
Nej.
Utan det var väl något som man, ja, det var den där Alfa Romeo som ingen hade gett något namn som lanserades, som visades första gången i Montreal.
Och den hade lite annan design.
Ja, det hade den.
Ja.
Men då börjar vi ju fundera lite grann på vad finns det andra? Varför ska man döpa en bil efter en plats? Eller en stad? Eller en, ja, någonting så här. Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta? Och vad finns det för kopplingar till det?
Alltså, man måste väl förknippa den här platsen eller orten eller vad det nu är med någonting positivt. Det är väl det första. Det är väl det ena. Det andra är väl att på något sätt så ska bilen bli lite dignifierad av sitt namn.
Mm.
Det ska bli lite märkvärdig och lite sådär eftersträvansvärd kanske. Eller också ska namnet skildra någonting som bilen har, eller en egenskap. Eller
ja, en stämning som en är på stämning, den här platsen som är precis lite precis. Finare.
Det gäller ju att det inte händer något otäckt där då.
Nej, så är det ju. Man kan ju ta en risk naturligtvis. Mm. Det är givet.
Verkligen.
Ta ett sånt bilnamn som Buick Riviera, tycker jag. Det är ett fantastiskt vackert bilnamn.
Det vill man ju. Man vill ju vara på Riviera.
Ja, och gärna i en Buick.
Ja.
I alla fall om det är en tidig sån där. Det är ett fantastiskt namn. Men sen finns det ju namn som för oss i Sverige egentligen är Chrysler Saratoga.
Ja.
Det är liksom, det låter ju som en cigarr. Eller någonting.
Och det är en liten stad i New York. Staten New York.
Ja, precis. Och det finns ju mängder av sådana amerikanska bilnamn. På liksom små orter som hör till ett större storstadskluster.
Men vad tror du att varför tyckte de att det här med Saratoga var någonting att satsa på för Chrysler?
Jag vet faktiskt inte.
Eller var det bara att de satt där och spånade och sen...
Mycket cigarrer och mycket...
Det var ju... Jag menar... Det här med namn, bilnamn har ju blivit svårare och svårare med åren. Och de har blivit mer och mer, om man nu ska ha ett namn på en modellserie, så är det ofta så att dels är det så att det inte går att använda i alla delar av världen.
Nej.
Man får byta, många japanska bilar heter ju till exempel olika på olika marknader.
Ja.
Och sen så ska det ju ge någon form av association, men inte någon väldigt, ingen konkret association.
Nej, precis. X är ju vanligt.
Ja.
Numera.
Precis.
Den fattigaste av alltihopa.
Mm.
Jag vet inte, du bad mig fundera på bilnamn.
Ja.
Och man kan inte be mig om en sån sak, för att då blir jag sömnlös.
Och jag gjorde det här...
Jag har listat en väldig massa bilnamn.
Berätta.
Ja. On top of my head, som det brukar heta på den svenska.
Mm.
Ska jag dra några?
Gör det.
Okej, okay. Alfa Romeo Montreal har vi sagt.
Ja.
Vi kan börja med Austin, som ju har en blandning. De verkar ha en förkärlek för lite, men ska sträva lite uppåt och lite, gärna lite traditionellt. Austin, Cambridge.
Ja.
är en sån sak. Eller Austin Devon, som jag tycker är ett fint namn egentligen.
Ja, det är ett grevskap.
Devon, ett grevskap.
Ja.
Och det låter lite mystiskt sådär.
Ja.
En hed och någon mystisk greve som odlar några konstiga växter eller någonting.
Och de har ju flest, de har ju Dorset också.
Ja, Dorset, absolut.
Ja. Men du ser sträva uppåt under Cambridge, så tänker man ju bara på en massa överliggare till studenter som blir infiltrerade av KGB och sånt där.
Det gör okay. du.
Ja, ja, det är din.
Det är din association.
Ja.
Okay.
Och du har ju inte heller en Austin Cambridge. Så på dig har det inte funkat.
Eller Oxford däremot. Nej, det har jag inte heller.
Men då har vi ett annat. Som jag kommer varje gång jag hör det här bildnamnet så kommer jag tänka på den engelska tv-serien det här, ja visst, herr minister.
Ja.
Heter det på svenska.
Ja.
Austin Westminster.
Ja.
Är ju ett fint, där, riktigt engelskt bina.
Mm.
Det fanns även Austin Montego.
Mm, vad är Montego då?
Ja, det är ju herrgårdsvagnsversionen av Maestro.
Montego är ju...
Ja, och sedanen.
Ja, just det.
Men vad är Montego då?
Ja, det är inte det en vik?
Ja, det Montego Bay heter ju, sjunger de i en låt.
Ah,
men var är vi någonstans? Är vi i Spanien eller var är vi?
Det låter som Kalifornien.
Ja. Jag tror att det är Kalifornien.
Ah.
Tror jag.
Ja, just det.
Austin Derby fanns det en bil som hette.
Mm. Ja.
Fanns även en Volkswagen Derby, men det tror jag är en annan association.
Ja, det är mer
häst. Sen har vi ju bilmärket Bristol som i sig är...
Ja, just det.
Och där har vi ju då... Sir Winston Churchills födelseplats, Blenheim.
Ja, precis. Bristol Blenheim.
Ja.
Vi har Bugatti Brescia.
Mm.
Eller Brescia, man uttar det. Men sen, gränsdragningen är svår. Vad är egentligen en plats?
Ja.
Är det en plats?
Oh, är det här filosofiska rummet?
Eller är det en gata?
Ja, okej.
Okay.
Park Avenue.
Är det ett hotell?
Ja, just det.
Buick Park Avenue har vi, förstås. Buick Riviera. Och sen har vi ett bilnamn som jag tycker är konstigt. Cadillac Calais.
Ja.
Plötsligt en fransk ort.
Just det.
Men då har vi också...
Amerikanska biltillverkare har ju... De gillar europeiska
namn, ja. De gillar ju orter. Namn framförallt också.
Ja.
Ja. Cadillac Eldorado Biarritz.
Mm.
Just det.
Cadillac Civil apropå världsutställningar.
Mm, just det.
Mm. Ja, jag malde på här en stund.
Ja, gör det.
Var det bra?
Mm.
Ja, sen har vi de här självklara. Chevrolet Malibu. Chevrolet Bell.
Jag trodde det var en dryck.
Chevrolet Bell.
Belair.
Chevrolet Del.
Ray.
Chevrolet.
Var ligger Del Rey då?
Va? Ja, det är väl också en...
Det är också där runt.
Det är en plats i Kalifornien.
Ja.
Marina Del Rey.
Ja, just det.
Chevrolet Monte Carlo.
Just det.
Mm. Sen har vi då Chrysler. Hopplöst. Chrysler New...
Yorker?
Ja.
Chrysler New...
Delhi?
Port?
Oj, oj.
Chrysler Newport? Chrysler Windsor?
Windsor, det är lite engelskt då.
Vad sa du?
Windsor, det är väl engelskt?
Ja, det är väl engelskt. Ja. Så jag visslar om det.
Ja.
Det är lite kulturkrock där. Sen har vi två Citroën faktiskt.
Jaså, vad har vi för Citroën med platsnamn? Är det där de har gått sönder eller?
Det kan man tänka sig, åtminstone i det ena fallet.
Okej, okay. Vad kan det vara?
Citroën 2 CV Sahara.
Ja,
ja, ja, ja, just det.
Och Citroën CX Athena.
Ah.
Mm. Ja, det är bra. Mycket bra.
Mm.
Grekisk där. Mm.
Sen kommer ett av de värsta märkena i den här genren. Eller bästa. Dodge.
Monaco.
Monaco.
Mm. Vad kommer vi på mer? Jag står still.
Aspen.
Just
ja.
Det. Just det.
Dakota.
Ja.
Phoenix.
Utah. Minnesota.
Sen har vi en mycket kortlivad bilmodell som inte så många känner till. St. Regis.
Jaha. Vad är det för något?
Det är efterträdaren till Dodge Monaco.
Jaha.
Byggdes bara under 2 år.
Var ligger St. Regis någonstans?
Det är ett hotell.
Det är så att,
nu var det,
det var där, det var där de kom på platser, sa vi.
Ja.
Ja, men det var det jag sa. Vad är en plats? Är det ett hotell? En lobby? Finns det ingen bil som heter ett lobby? Det borde vara självklart. En taxibil.
Seat Reception.
Det är bra. Seat Espadrillos. Ja, nej. Det är allvarligt. Försök inte.
Men Seat är ju duktiga på...
De är jätteduktiga. Ja. Vi kommer till dem. Mm.
Det är bokstavshållning.
Ja,
tror jag.
Ja, det är det. Ferrari.
Daytona?
Ja. Roma?
Ja, ja, ja.
Men de fick ju inte heta italienska namn.
Men de är ju från Italien.
Ja, ja
visst. Det är en italiensk produkt, då får de heta det.
För här är 360 Moderna. För här är 550 Maranello.
Precis.
Ferrari Portofino.
Kan man ens köra bil dit? Det går väl bara båta dit?
Ja.
Man kan ta med sig på sin jott. Jo, där man kan köra bil dit. Det är roliga vägar dit.
Ford har haft några stycken.
Ja, Granada.
Granada.
Visst var det så att Ford Granada hade pressvisningen i Granada i Spanien?
Mer än jag vet.
Jag tror det.
Okej. Okay. Jag hade pressväck.
Ja, det kördes bilar över stup och allt möjligt där. Men det var, de var i alla fall.
Jaha, oj då.
De var inte på den karibiska ön Grenada.
Nej.
Nej.
Här har vi ett intressant fall då i fråga om italienska namn. Ford Torino.
Mm, just det.
Mm.
Och det finns ju faktiskt två. Är det inte så? Det finns en amerikanska Ford Torino och sen så är det då kombiversionen av Ford Anglia.
Jajamän, stämmer.
Som faktiskt tillverkades
i Italien.
I Italien på licens, va? Visst var det så?
Stämmer. Ford Cortina.
Just det.
Just det.
Då har vi ju Triumph Dolomite där också.
I den kommer vi till.
Om vi ska till de orterna.
Mm. Jag kanske är tråkig här som sitter och rapar bilnamn.
Nej.
Ford Capri. Mm. Sen kommer Ford Thames. Tveksamt.
Ja.
Det är ju en flod.
Mm. Och sen fanns det väl en Ford, en fransk, ja, för mig i alla fall, som hette Vendôme.
Det fanns ju, de, ja.
Vendôme.
Ja, just det.
Den fick vända
de franska Forden fick ju många så här tillnamn för olika slott.
Ja,
så här,
precis.
Chambord och Versailles och vad det var för någonting.
Koreanerna, Hyundai Tucson.
Hyundai och Santa Fe, just det.
Vad är det? Kia Rio.
Kia Rio. Rena rama karnevalen.
Ja, ja, Kia Sorento.
Ja, just det, Sorento.
Ett binan som jag tycker är bra. Kaiser Manhattan.
Ja, men det är fint. Ja,
det är snyggt.
Det är fint.
Eller hur?
Där kan man verkligen känna att där ger Manhattan ger någonting till Kaiser liksom. Bara det är verkligen en höjer bilen.
Det tycker jag.
Ja. Vad har du för bil?
Sen finns det ett Lazio binan Lancia Monte Carlo.
Ja,
det är roligt. Varför är det roligt?
Nej, berätta.
Det är för att de skriver ihop Monte Carlo.
Mm, just det.
Ett ord.
Mm.
Det är väl nästan det enda stället man har sett det på.
Det tror du rätt i. Mm.
I den mån man har sett någon Lancia Monte Carlo. Lincoln Versailles. Mercury Monterey. Sen kommer en av mina favoriter som jag är jätteglad att jag kom på.
Det är mycket latinska, alltså latinska länders orter.
Ja.
Det är tydligen bra.
Men här har vi en som inte är latinsk, det kan jag tala om. Mitsubishi.
Luleå.
Ja, nästan. Sapporo.
Ja. Ja, det är ungefär samma.
Eller hur? Och har vi haft Austin Cambridge så måste vi ha Morris.
Oxford.
Jajamän. Sen har vi Nissan Murano.
Var ligger Murano då?
Det är förstaden till Venedig. Utanför Venedig.
Jaha.
Det är där de gör mycket glas.
Okej. Mm-hmm.
Sen har jag en godbit som jag ska spara till sist, tror jag faktiskt.
Mm.
Opel Ascona.
Ja. När är sist?
Vad säger du?
När är sist?
Ja. Ja, jag vet att ni väntar. Men jag, som sagt, jag sa ju det. Ni kan inte be mig om en sån här sak. Då får ni skylla er själva.
Har du varit i Ascona någon gång?
Nej.
Har du kört någon Skåne?
Ja, massor.
Ja, det är nästan samma sak.
Mm. Det är lika trångt.
Ascona ligger i Italien.
Belgien.
Belgien, va?
Nej, i Schweiz.
Schweiz?
I Schweiz menar jag. Menar Schweiz. Ja. Opel Sintra.
Sintra?
Det är en stad i Spanien.
Med Z?
S. Nej. Pontiac Bonneville.
Mm.
Ja.
Pontiac Le Mans. Det är en stad.
Mm. Ja, Le Mans finns det väl flera, va?
Mm.
Det var en Peugeot 205 Le Mans som gick på auktion där i veckan.
Mm.
En specialmodell. Det gjorde 84 exemplar.
Den fick ett högt pris.
Svenska generalagenten kom på att vi måste ha en bil som Vi lyfter det lite grann här så vi kan sälja lite fler på 205. Det var en utgående modell.
Ja.
Så man smällde på en träratt och en sån här reflexramp bak. Och,
blå lackering.
Ja, och sen så var det en stripe.
Mm.
Och sen så kallar man den för Le Mans. Tydligen så har då Peugeot 205-samlare identifierat dem. Det var ju flera specialmodeller från just svenska Peugeot på just GTI. Det var Le Mans och så var det Monte Carlo då, så, ja. Som sagt. Och eftersom det bara finns 84 stycken så måste man ha en sån i sin 205-samling.
Ja, visst.
Så den gick ju, vad var det, 319 000 tror jag den gick
för. Ja, någonting sånt.
Mm.
Helt otroligt. Renault Nevada. Kommer ni ihåg den?
Renault 21 Nevada, eller fanns det flera?
Ja, Renault 21 Nevada, det var kombin. Rolls-Royce Camargue.
Ja, just
kan
det.
Man tänka sig.
Jag har varit i Camargue.
Ja, jag med.
Jag det där de har väldigt små hästar.
Ja, och vad är det mer de har där? Är det vilda hästar? Ju?
Ja, vilda hästar, väldigt små vilda hästar.
Små vilda.
Små vilda hästar, ja.
Det är ont om svenska bilar med detta, men jag tror mig faktiskt har identifierat tre.
Okej.
Okay. Där kommer den första, Saab Monte Carlo förstås.
Mm, just det.
Sen har vi då Seat, Cordoba.
Nej, men vänta nu lite grann här.
Ja.
Fler svenska bilar då?
Ja, men det kommer. Jag sparar de två bästa till
sist. Jaha, allt kommer till sist.
Ni måste sitta kvar. Ni får inte gå nu. Seat Cordoba, Seat Ibiza, Seat Marbella och Seat Alhambra.
Vilken Seat vill man helst ha då?
Ja, någon annan. jag vet inte. Det var en bra fråga. Man vill ha den här som heter Bocca Negra.
Ja, men det är ju faktiskt inte en ort.
Nej, det är inte det.
Nej.
Just det. Det är mera,
men den här Bocca Negra, den är jag med på också. Vi kan köpa två på samma gång.
Vi gör det, absolut. Ja. Vi åker till Versailles i vår Simca Vedett och köper en sån.
Ja.
Subaru Tribeca.
Ja, just det.
Ja. Vad är Tribeca? Det är alltså en del i New York.
Ja.
Ja. Bland annat känns för en filmfestival, skulle jag vilja påstå.
Precis. Mm. Tatra.
Ja. Just det.
Bra, ja, just det, bara Tatra som, just det, som plats. Ja.
Ja.
Bilmärket som plats. För det finns väl också några stycken. Eller?
Nej. Det blir ett annat program.
Ja. Fråga inte mig.
Nej, tar vi till sist.
Triumph Dolomite förstås och Triumph Toledo.
Toledo. Det är också en Seat.
Ja, just det, det är det.
Ja.
Det är en dubbel natur.
Mm.
Det gäller att ta rätt i bilaffären.
Ja, precis.
Ja, men sen har vi, jag ska sluta nu med två svenska. Och den ena är en ganska okänd bil, men som jag av någon underlig anledning, som vi säkert kan återkomma till, känner till väldigt väl. Och det är en bil som heter OBC Mantorp.
Ja!
Berätta.
Jag ska dra kortversionen. Någon gång ska jag skriva om långversionen en gång till. OBC Mantorp var ett svenskt försök att åstadkomma en sportvagn med helt ny tillverkningsteknik i slutet av 60-talet. Bland annat så var det en projektledare var en tysk herre som hette Ottmar Beckmann, och han fick med sig ett antal svenska ingenjörer och de utvecklade en prototyp till en bil som de hade pressvisning på, dumt nog, långt innan den var färdig. Det såg ut som en choppad Citroën 2 CV ungefär, den här sportvagnen.
Men
i planerna så fanns det en bil som var jätteintressant, och det var då den här OBC Mantorp. Det är så att läkemedelsföretaget Bayer hade vid den här tiden tagit fram en teknik för att gjuta stora saker och ting, man gjuta saker och ting i stort format. Bland annat så kunde man tänka sig att gjuta karosser, bilkarosser, nästan som självbärande karosser fast i någon slags skumplastmaterial. Och de gjorde en experimentbil som heter Bayer Experimental Vehicle någonting. Den finns. Den här projektledaren Ottmar Beckmann, han ville ta till sig den där tekniken och starta en tillverkning av bilar i Klippan av alla ställen i Skåne. Och de skulle få leverans av motorer från BMW. Samma motor som i BMW som kom sen i BMW M1.
Va? Oh,
ja,
oj, oj, oj.
Det skulle bli en riktig rökare. Och de fick en, de fick Browns, alltså elektronikföretaget Brown.
Att göra raka på.
Mauricio Guglielmin hette han. Inte Guglielmin. Det var en F1-förare. Han hette något liknande, kommer jag inte ihåg. I talande stund kommer jag inte ihåg. Men i alla fall, han ritade en kaross till en som hade drag av sådana här tyska 70-tals stereoapparater.
Aha.
Jättefräck. Lite lik en Alfa Romeo Montreal, apropå det också, med ventilationsslitsar på sidan sådär som Alfan hade. Ja, det där var ett jätteprojekt i alla fall. Det gick naturligtvis i stöpet. Och hur fick jag reda på det här? Jo, för länge sedan så köpte vi en bostadsrätt i Uppsala, en nystartad bostadsrätt, och kommunens representant i denna bostadsrätt, de var tvungna att ha en sån, han var en av projektledarna för det här, den här bilen. Och när vi efter det första mötet, konstituerande mötet i den där bostadsrättsföreningen, så tänkte jag att det här, han bluffar, va? Han är mytoman. Vad är det för historia han drar fram här för mig? Han hade då hört att jag jobbade då på Teknikens Värld. Ja, jag var ju väldigt tveksam. Men sen med några möten senare, då kom man med produktionsmaterial och en affisch och allt möjligt på den här bilen. Och så satte vi oss ner och så berättade han hela historien från ax till limpa. Den har jag skrivit om då i saliga tidningen Automobil. Ja, du ser. Fråga inte mig om bilnamn.
Men varför heter det Mantorp? Den skulle tillverkas i Klippan.
Ja, men Mantorp var ju högsta mode i Sverige just då. Mm. Det var ju en skitfrän racerbana, va? De körde ju drag racing där och den var nyanlagd. Och det var mycket surr kring Mantorp på den tiden, va? Det hände saker och ting. Och E4 gick utanför och alla visste vad Mantorp var. Det var ett fränt namn. Och sen antar jag det, det var väl en bra association till en svensk sportbil helt enkelt. OBC Klippan tror jag, det låter mer som en skrivmaskin.
Ja, ja faktiskt.
I bästa fall.
Och sen fanns det ett annat företag som heter Klippan också. Som var
kanske... Ja, de kanske hade synpunkter.
Jaha, det var en av två som du... Och den andra svenska bilen med ett platsnamn, vad har vi då?
Ja, och den är lite fusk. Och där får du nästan hjälpa mig på traven, Fredrik. Mm-hmm. Därför att det är en Volvo.
Tänker du på Törslanda så pratade vi om den förra gången.
Ja, nej det är inte den.
Det finns ju mer specialutgåvor som heter Malmö och Stockholm.
Ja, där kom det. Jag tänker på Volvo 740 i Stockholm.
Ja. Eller om det är 960 till och med.
Nej, men 740 fanns ju.
Ja, 960 finns också då, skulle jag säga.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja, kan gå och hämta broschyr om det önskas.
Ja, har du den på franska, tyska och
dalmål? Jag vill ha den på dalmål.
Nej, tyvärr.
Då får du upplysa mig, Fredrik. För jag, i min värld så är den en specialutgåva, en sån här kortlivad säsongsmodell. Möjligen från Ernst Nilsson eller från Bilia.
Det är ju något, den har jag hittat en annons på. Jag tror att det var en Ernst Nilsson-grej.
Jag tror att det är en Ernst Nilsson-grej. Och alltså köpte man den så fick man fick någon sån här snöskyffel eller någonting.
Fick taxikartan över Stockholm.
Taxikartan över Stockholm, ja.
Ja, det
kanske finns någon lyssnare som...
Ja, vi lyssnar på vad våra lyssnare säger så uppenbarligen, eftersom ni har begärt att vi ska prata om biltillverkare som använder ortsnamn för att höja sina modeller och ibland kanske sänka dem. Så har vi nu gjort detta.
Det var en smocka.
Ja, verkligen. Mm. Är det någon som ni känner att vi inte har riktigt kommit ihåg här? Det finns ju en... som är verkligen en plats. Det är ju faktiskt, men det är inte en plats på jorden. Men vi har ju Jupiter.
Ja, och vi har ju elbilen Mars Electric.
Mars 2 Electric. Precis.
Ja, men det var ju chokladbit.
Nej, det var en planet numera.
Bilar med namn efter planeter.
Det är nästa avsnitt.
Det är nästa. Ja, Pontiac Pluto.
Jag vill hellre ha dem och chokladbitarna. Eller Manhattan kan ju vara en drink också kanske.
Det kan det vara.
Det. Och Malibu som sagt.
Just det, precis.
Men man ska inte köra när man dricker.
Har ni sett att det har kommit ett nytt nummer av klassiker ut i butik?
Ja.
Nummer 5 2024 som med en MGB på omslaget och en Lancia Delta Integrale.
Mm.
Och dessutom så ingår det i det här man köper den här tidningen så får man med då en kombinerad körjournal. Och sen om man vänder på den, då blir det en träffkalender.
Amen.
Det är trolleri på hög nivå.
Ja.
Det är jättebra, för då vet man dels vad man ska göra i sommar och dels så kan man anteckna vad man har gjort med bilen.
Precis, så att det här har du en hela säsongen fram till oktober med alla träffar och rallyn och marknader och annat kul. Och sen veckoträffar givetvis. Ska du åka iväg på någon veckoträff här framöver?
Kanske jag ska.
Ja.
Än idag, vet jag. Såg jag.
När vi spelar in detta så är det tisdag och då tittar vi på tisdag här. Ja, då ska vi se. Du ska till Borgeby slottspark i Roma.
Ja, jag sticker så fort vi är klara här.
Ja, eller ska du till Stora torget i Borås? Eller ska du kanske till hamnen i Askersund?
Ja, men där är fint.
Mm, det är mycket fint.
Ja.
I Skara, i Ljung, så är det också fordonsträffar på tisdagar.
Oho.
Men jag gissar att du ska till Ulvakvarn i Uppsala.
Det var en bättre gissning.
Ja.
Mm.
Och när det här avsnittet släpps så är det torsdag. Ja, då finns det möjligheter att gå och åka på ett kvällsträff i Nivstagård i Gottröra. Man kan åka till torget i Jo. Och man kan åka på träff utflykt varannan torsdag. Det är inte det kan vi, i Ljungby så är det också, men det är inte för nästa torsdag. Och även nästa torsdag så börjar det på i hamnplanen i Trosa. Och så har vi Billesholm Folkets park också. Torsdagsträff. Det finns någonting att göra varje kväll, varje dag nästan under hela säsongen.
Ja, men det finns lite glapp ändå någonstans. Mm. För veckoträffar, det ska jag ha på vardagar.
Ja.
Och sen har ju vi fyllt upp med glada vänners hjälp alla månader på helgerna.
Mm.
Men
33 stycken frukostklubbar har det i år.
Inte
på
dåligt.
10 olika platser.
Oj.
Men söndag eftermiddagar, söndagkvällar och någon natt så där kan vi väl fylla upp också.
Ja, precis.
Det tycker jag vore något.
Ja, då får man åka ut och spontanträffa sig själv.
Ja.
Mm. Det är bara man behöver faktiskt inte ha en träff för
nej,
att man ska vara ute och åka med sitt fordon. Utan man kan faktiskt åka ut helt spontant och åka lite grann.
Jajamän.
I mitten av den här körsnaren / bilsommar så finns ju också då en träffskylt som man kan vika upp. Min klassiker, där kan man fylla i. Så då, vad är det för bil och vad är det för årsmälla och vem man är och berätta lite mer om den här.
Men de tittar så konstigt på mig när jag fäller ut den där när jag spontant träffar mig själv på ICA-parkeringen.
Det tror jag inte. Jag tror att de är glada för att de får någonting att prata om. Så att det är bara att köra vidare tycker jag. Så att klassiker 524, där ingår alltså den här körjournalen / träffkalendern. Och den finns ute i butik nu och den finns också att läsa om på vår hemsida klassiker.nu. Och är man intresserad av att få den här hem i brevlådan eller kommande nummer hem i brevlådan så går man in på klassiker.nu/extra. Där finns ett prenumerationserbjudande. Så säkrar man upp ett antal månader, lyckliga månader framöver när man då kan prova klassiker som tidning. Och då ingår också vårt premiummedlemskap. Så har man tillgång till allting på webben.
Förnämligt.
Mm. Har vi kommit till slutet nu, Kalle? Eller hade du några fler?
Det här var sida ett.
Ja.
Jaha, ja, ja.
Nej, det här var det som jag kom att tänka på mellan ditt telefonsamtal där. Och så jag gick ut och hämtade ett glas. Oh boy!
Och är man mer intresserad av modellnamn så har vi ju klassikers namnsdagsbilar. Varje dag så är det, har en ny bilmodell namnsdag. Det kan man också läsa om på klassiker.nu. Och de finns också listade i vår kalender som vi kommer ut varje år. Vår månadskalender. Och om vi då går in här då, när det här avsnittet släpps då den 9 maj. Vem är det då som har namnsdag? Jo, i människovärlden så är det Reidar och Reidun. Men i klassikervärlden så är det ju då förstås Roadmaster som har namnsdag.
Mm.
Och det är en Buick-modell.
Mm.
Mm. Passar väl bra 9 maj.
Det är alldeles utmärkt.
Ja.
Undrar om det finns fler Roadmaster än det finns Reidun i Sverige.
Det tror jag.
Det tror jag också.
Ja, det tror jag också.
Mm.
Så kan det gå.
Och Kalle, vet du vad?
Va?
På lördag, den 11,
ja.
Vet du vem som har namnsdag då?
Nej.
Det borde du veta. Miata.
Är det Miata?
Ja, Miatadagen.
Oh, jag får
du byta olja på den.
Ja, ja. Får byta strålkastare. Byta plats.
Ja, jag får byta strålkastare igen. Ja. I alla fall den ena.
Ja, med det kan jag väl säga att Studio Klassiker avsnitt 131 börjar närma sig sitt slut. Tack så mycket, Fredrik Nyblad.
Tack.
Tack, Kalle Karlqvist.
Tack så mycket.
Vad ska vi ge dig för uppgift till nästa gång?
Ja, ska vi ta på?
Vi kommer på något.
Bilar döpt efter floder.
Just det, Volga.
Mm. Ja, sen nu börjar det.
Börjar direkt.
Och jag heter Karl Egelius. Tack för att du lyssnade på återhörande.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet av bjöd du hem kollegan på middag och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Michel Tornius från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval saker att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.